Ordet blev kött. Och i ordet finns liv. Och det livet är vårt ljus. Det är så sanna ord. I begynnelsen var ordet, och det är Kristus. Vi möter Kristus här i kyrkan på flera sätt. Men huvudsakligen genom det ord han har inspirerat, talat och som blivit bevarat, nedskrivet och nu finns för oss här. Visst är det stort att det livgivande ordet, det är här. Och Jesus sa, när ni samlas två eller tre i mitt namn, då är jag mitt ibland er. Han är här just nu. Och genom Guds ord får vi kontakt med den här verkligheten som är så mycket sannare, så mycket djupare, så mycket vackrare än någonting här på jorden. Guds rike. I ordet var liv, och det livet är människornas ljus. Och jag tror att många av oss kan känna igen det när vi har läst vår bibel. Att vi kommer ihåg stunder av klarhet, trygghet. När det där ordet som skrevs för så många år sedan träffar och jag förstår att det här ordet, det är till mig. Kristi ord för mig utgivet, kan man säga. Det är den här synen som vi på Svenska Folkbibeln har haft som en vägledande princip, att detta som vi hanterar, det är inte människors ord. Visst är det fött fram genom människor, men det är Guds eget ord som det är vårt ansvar att så varsamt som möjligt förvalta och göra, hjälpa att bli kött i denna generation, på denna generations språk. Och det är därför, det är det som har drivit oss, det uppdraget att få förvalta Guds ord och föra det fram till läsaren. Jag skulle vilja ta med er på en liten resa, och jag kommer visa lite bilder här på väggen, på vad är då nytt i Folkbibeln 2015. Jag tror att många av oss har stiftat bekantskap med Folkbibeln sedan den kom, 98. Den har funnits ute nu i 17 år som helbibel och har spritts i 600 000 exemplar. Och av det är 160 000 helbiblar och 450 000 nya testamenten. Så det här är folkbibeln för folket. Och den bibelsyn vi har, den hämtar ju från Bibeln själv. Bibeln är utandad av Gud, skriver Paulus till Timoteus, och den är därför Guds ord. Vi tackar Gud för att ni tog emot det vi predikade för er som Guds eget ord, som det verkligen är, och inte som människors ord, säger han. Och den här bibelsynen, den implicerar, den säger att då bör vi också hålla oss nära grundtexten när vi översätter. Alla översättningar finns på en skala, kan man säga. Man talar om litteral eller mer ordagrann. Man talar om parafras eller lite mer parafras. Bredvid uttryck är det på grekiska. Och någonstans däremellan så försöker kombinera det bästa av båda sidor. Av någonting av det ordagranna och någonting av det förklarande, kallar man dynamisk översättningen, som försöker överföra kraften i budskapet. Exempel på hur sådana bibelöversättningar på svenska. Det finns Levande Bibeln, en känd parafras. Blå tusen är en känd dynamisk översättning. Och en känd litteral översättning, det är Åkessons bibel, 100 år gammal nu. Folkbibeln 98 är där någonstans. försöker vara något ordagrann men ändå lättförståelig. Och revideringen har vi något lite stramat upp på grundtexten i vissa formuleringar för att den som läser folkbibeln normalt en som gärna vill se vad säger det? Vad säger Guds ord i sin originalversion? Grundtextnära har varit en ledstjärna. Det finns en ganska bred förankring. Det har varit från flera olika samfund. De som har arbetat med folkbibeln 98. Det har varit från Pingst, EFS, Missionsförbundet, från Lutherska Biblikum. Och även nu så representerar vi en bredd av samfund i den grupp som har arbetat med revideringen av folkbibeln 98. Men varför ska vi ha en reviderad folkbibel? Jag tänker att många har varit nöjda. Man har bott in sig i sin bibel och gjort som marginalanteckningar och lärt sig bibelord utan till. Den kom för 17 år sedan bara, men jag tror att många kände med oss att den kom på 90-talet men inte riktigt hade 90-talets språkdräkt. Vi ville ta ett steg till och i det så ville vi ungefär, någon har beskrivit det som att man dammar av en tavla som fått ett dammlager. Samma bild, men nu ser jag den klarare. Målet har varit igenkänning bakåt, visst det är fortfarande folkbibeln och inte en nyöversättning som rensar ut det gamla. Men det är en revidering som stämmer av mot grundtexten och kollar noggrant att varje ord som vi uppdaterar, det ska vara avstämt så att det kommer från grundtexten. Jag känner flera som gladdes när folkbibeln kom ut, kanske skaffade den, läste och sen, jag har den som uppslagsbibel på hyllan för att man blev inte vän med språket, ordföljd, kände att det var lite knöligt ibland. Och därför har vi arbetat med 4 stycken punkter. Vad ville vi uppdatera nu i folkbibeln 2015? Modernare språk, ska jag säga någonting om varje av de här. Ett bättre flyt, som Sven sa. Bibeltexten är menad att läsas högt. Den är menad att flyta, den är underbar när man läser grundtexten. Samt närmare grundtexten och fylla på med noter. Jag ska säga något om var en av de här sakerna. Det moderna språket, det är för att någon har sagt skuggan av 1917 vilade tungt över folkbibeln. Jag tror många av oss känner en stor tacksamhet över 1917 års bibelöversättning och kanske har vuxit upp med den. Den har gjort mycket gott under 1917 hade dock, det är nog nästan 100-årsjubileum snart för 1917. Så att någonting av den söker vi uppdatera i 2000-talet. Här har vi ett exempel på en vers som är så stark. Ni vet, Jesus på korset, han hänger där. De har drivit spikar genom hans händer. Han tänker på deras själar. Han tänker på bödlarna, på deras frälsning. Han tänker inte på sig själv och han ber, Fader, förlåt dem. Ty de vet inte vad de gör. Den versen har vi i revideringen uppdaterat så här. Far, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Smaka på de två. Ordet ty är uppdaterat till för. Fader uppdaterat till far. Så är det så som vi idag talar. Lättare att mena från hjärtat när man säger det. En annan vers. Vi tar från Psaltaren i Gamla testamentet istället. Himmelsfärdsalmen 110. Då Gudfadern säger till sonen. Sätt dig på min högra sida. Till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. I en reviderad version. Sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Ser ni där? Till dess att. Tills. Har lagt. Lagt. Och fotapall till pall. Mer lättflytande exempel på moderna språk. Flyt då. Ett exempel på bättre flyt. Det är grundtexten är vacker. Grundtexten har rytm. Grundtexten har harmoni. Grundtexten är... Jag rekommenderar hjärtligt alla att läsa grekiska eller hebreiska som har någon slags intresse för det. För att jag var bara 16 år, tror jag, när Tuve Skånberg höll ett seminarium i en kyrka nära mig. Berättade han att på morgonen brukar jag läsa ett stycke, mitt ente på grekiska. Kände 16-årige Tony att det där vill jag också göra. Om det finns ett sätt att komma närmare förståelsen av Guds ordet, så ville jag det. Ett sätt att förstå Guds tankar bättre. Så jag gick mina kurser, laddade ner mina dataprogram och här är jag idag. Exempel på vad grundtexten har är allitteration, samma bokstav i början, vokalljudsharmoni som man har i sånger och rytm mellan betonade stavelser. Skulle vilja visa ett exempel på det. Läsa ett litet stycke ur folkbibeln, fast först ur grundtexten från psalm 15. Och ni som inte förstår hebreiska, ni kan bara följa med i ljuden. Lyssna på ljuden för hur grundtexten är uppbyggd. Lyssna på rytmen. Javé, mi yagur be'aholecha, mi yishkon be'hakodshecha, holech tamim ufu'el tzedek, ve'dover emet bilvavo. Lo ragal al leshono, lo asa lera'eho ra'a, ve'chelpa lo nasa al kerovo. Nivze be'enav nim'as, ve'yirei Javé yechabed. Ji. Så skrev David för 3000 år sedan. Och det har levt kvar till oss i våra dagar. Och så läser jag samma i folkbibeln 2015. Herre, vem får vistas i ditt tält? Vem får bo på ditt heliga berg? Den som lever rent och handlar rätt och talar sanning av hjärta. Den som inte förtalar med sin tunga, som inte gör sin nästa illa och inte drar skam över sin granne. Ni hör T-T-A-A. Den som föraktar den förkastliga men ärar dem som vördar Herren. Det är Guds väg som uppenbar ett ljus för oss. Sen är det ju så också att jag tror att vi är vana vid som bibelläsare, det som har satt en standard när NT81 kom, att det finns noter som förklarar den dåtida kontexten. Vi lever på 2000-talet, mycket på den tiden, det är inte så enkelt att begripa. Så vi har lagt till mer noter nu sen förra utgåvan. Det är viktigt att inte lägga in tolkande, att inte lägga in ett samfunds tolkningar. Vi har försökt att vara stringenta, faktamässiga och att man ger så här var det. Handbok för livet känner nog många till, den här bibelöversättningen med en kommentar som förklarar så här kan du leva Guds ord i din vardag. Helt underbar sak. Det är inte den sortens noter vi har lagt till, utan det här är mer fakta som man inte ska kunna diskutera fram och tillbaka. Jag vill säga någonting om de olika typerna av noter. Det finns inledningsnot i varje bok. Det finns faktanoter. Det finns biografiska noter som följer personerna. Man får se sammanhang mellan bibelböckerna. Profetierna om Kristus är mycket viktigt. Och så annan översättning och andra handskrifter. Det är några exempel, eller de flesta exemplen på såna här noter. Ska säga något kort om de olika. Varje bibelbok har med. Vem skrev den? När är det? Var är det, om man kan avgöra det? Vad handlar den om? Och så en liten sammanfattning av en eller två meningar, men som en innehållsförteckning. Vi kan se på ett exempel här från Ruts bok. Ska vi se om ni där bak lyckas se det. Jag är inte säker. Ruts bok utspelas under domartiden. Och sen hänvisar ni till, det kan man se i 1:1. Troligen under 1100-talet före Kristus. Får man en bild på när är det här? Och så visar den. Rut kom från Moab, öster om Döda havet. Och beger sig till Betlehem. Och så ser ni där hon möter sin man, kapitel 1, kapitel 2-4. Som bibelhänvisningar till storyn i bara en mening. Eller två meningar. Ungefär så som man kan hitta i en längre bok. Jag vill hitta där Rut möter sin man. Ja, men då bläddrar jag till kapitel 2 och börjar läsa där. Ni kommer att kunna se mer sedan i biblarna. Jag ska bara gå lite snabbt igenom de olika noterna. Faktanoter med saker som var självklara för den tidens läsare. Saker som geografi. Hur långt var det när de gick? Hur långt var det från Babylon att återvända till Israel efter den babyloniska fångenskapen? Det var ju månaders vandring. Det är bra att veta. Och så kanske historiska. Vad mer hände utanför bibeltexten? Ett litet exempel från Esters bok nu. Det är... Ni kan storyn i Esters bok, tror jag. Kung Ahasveros, han har en stor fest för många generaler i sitt rike. Och så avvisar han drottning Vashti och söker en ny drottning. Något som är bra att känna till här är varför samlade han alla dessa ståthållare och ledare i sitt rike? Något som inte står i bibeltexten. Men något, ni ser på den första noten den tionde månaden, 479 före Kristus. Man kan fylla i med vad Herodotos, en grekisk historiker, skrev om samme kung som heter Xerxes på grekiska. Han gav sig ut i krig mot Grekland. Han misslyckades. Han kom hem besegrad och sökte han lite andra erövringar för att trösta sig. Esters bok kommer in i en historisk kontext som är intressant att veta om. Vad mer hände den här historiska personen, kung Ahasveros? Ni kan titta också på nästa not där, kungens port. Den är utgrävd. Den Mordecai satt och väntade på Ester. Man kan besöka den idag om man reser till västra Iran. Den var 20x20 meter. Så att när det finns en arkeologisk kunskap om fotnoten som kan säga något mer än vad själva bibeltexten säger, så tar vi med det enligt en fotnot. Men ni kan också se layouten. Bibeltexten är större än tidigare. Fotnoterna är mindre. De är för den detaljintresserade. Men det ska vara lätt att läsa själva bibeltexten. Något kort om biografiska noter. Vad vi kan veta om Bibelns personer. Ett snabbt exempel från Alexander och Rufus. Ni vet på korset. Jesus bar sitt kors. Han föll och så kallade de på en Simon från Kyrene. Du där, du bär hans kors. Tänk om du eller jag hade varit den personen. Vanlig person inte väg in från landet blir utvald till att för en kort bit bära frälsarens kors. Markus skrevs i Rom enligt alla traditioner. Och hans söner, det står här uppe, Simon från Kyrene, far till Alexander och Rufus. De var med i församlingen där. De vars pappa hade varit med och burit Jesu kors. Så när Markus kommenterar det så står det där nere. Se Romarbrevet 16 och 13, för där är de med. Jag kan hoppa en till. I hälsningen i Romarbrevet 16 hälsar Rufus utvald i Herren. En nära vän till Paulus. Så nära kände man varandra och ögonvittnena levde som hade varit med där vid Jesu kors. Något kort om sammanhangen. Bibeln är ju en enda stor väv av sammanhang. Tänk att förstå ett brev bättre än att läsa i apostelgärningarna. Vad hade Paulus varit med om nyss när han skrev Filipperbrevet? Eller första Thessalonikerbrevet? Eller... vad hade David varit med om när han skrev en viss psalm? Man kan se kopplingen där mellan de historiska och de poetiska eller breven. Det är också ett exempel på vad som är nytt. Skrift förklaras med skrift. Profetia om Kristus. Det här har ju varit folkbibelns adelsmärke. Att när för ett sidan om Kristus, kanske ibland det suddiga i en del översättningar, så har vi varit noga med att vi vill översätta så som Jesus själv sa att man ska läsa Gamla testamentet. Han sa: Mose lag, profeterna, psalmerna, det talade om mig. Och så öppnade han lärjungarnas sinnen. Det där öppnandet kanske du också varit med om i bönen någon gång, eller i skriftordet när den helige ande förklarar och man förstår: här är ju Jesus. Och då är det viktigt att man spesar vad finns Messias profetior. Och här är psalm 22, den här mäktiga psalmen som vi ofta läser på skärtorsdagen, som Jesus citerar på korset när han hänger där: min Gud, varför har du övergivit mig? Det är som titeln till den här psalmen, som i första halvan så är det korset, den går i moll, de har genomborrat sina händer och fötter, och så händer någonting i vers 20: du bönhör mig, och så jag ska förkunna ditt namn mitt bland mina bröder, mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Och det är Kristus som talar där, David skrev det, men Hebreerbrevet 2:12 talar här. Titta här nere. Citeras i Hebreerbrevet 2:12 som en profetia om den uppståndne Kristus. Då bläddrar vi dit och så står det där uppe: Jesus säger, jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Man måste ha läst Bibeln utan och innan man ska kunna det här utan till. Men det finns referensverk och det finns hjälp i fotnoterna att se de mäktiga kopplingarna mellan det som David förutsa för 1000 år före Kristus och det som händer där i Jerusalem. Det är starkt, tycker jag. Annan översättning är också en sorts sak vi har med. Vad betyder ordet peace? Anyone? Peace? Vad betyder det? Frid. Eller fred. Svenskan är där rikare än engelskan. Vi har två ord där engelskan har en. Vad betyder ordet fil? Vad är en fil? Kan du skicka mig filen? Vad ber jag om då? Vill jag ha en surmjölk, en datamängd, ett slipverktyg eller ett helt körfält? Ibland är svenskan betydelserik, ibland är det andra språk. Grundtexterna är ibland kan man läsa på två olika sätt. Man kan tolka eller man kan översätta snarare ett ord. Det finns två stycken betydelser och då är det viktigt att man har det i sin bibel. En fotnot längst ner, en betydelse där uppe. Ett exempel som är kanske aktuellt. Vördar. Hans barmhärtighet där borta till höger. Hans barmhärtighet var från släkte till släkte över dem som vördar honom. Och så fotnot. Annan översättning. Fruktar. Jag vet inte om du någon gång fått förklarat för dig att ja, det att frukta Gud, det innebär att vi ska inte vara rädda för honom eller fly bort från honom, men vi ska ha djup respekt för honom så att vi lyder och ärar honom som är mäktig och har makt att straffa eller välsigna. Vördar eller fruktar. Två översättningar. Här finns det på lite andra sätt. Ordet är favome och används i Efesierbrevet 5 om att hustrun ska visa respekt för sin man, översätts då. Och där kan man inte ha frukta sin man. Min fru är inte rädd för mig, i alla fall. Det är inte meningen, utan en kärleksfull vördnad. Samma sak finns om vi går ytterligare en bit framåt. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över de som vördar honom. Det används också om föräldrarrelationen. Sista typen av fotnot, andra handskrifter. Det finns ju flera tusen handskrifter bevarade och de flesta har en enda text. I några finns det en variant så att vi får sätta en fotnot. För om det är en enda bokstav som skiljer sig så kan det bli ett annat ord på svenska. Ett exempel från psalm 50 där nere. Den som ger akt på vägen ska jag låta se Guds frälsning. Sam derech ar enno beyesha Elohim. Sam betyder sätter, alltså ger akt. Sham derech står det i vissa översättningar, i vissa handskrifter, betyder där är vägen. Så titta i fotnoten, andra handskrifter, och så har även Septuaginta, den grekiska bibeln som apostlarna ofta citerade från. Detta är vägen där. Så har man rikedomen att man har båda varianterna. När båda varianterna bevarats till idag finns det att slå upp. Så det är målet med folkbibeln, att det ska vara en tillförlitlig översättning som är vetenskapligt grundad, som är, återger alla de relevanta alternativen, men samtidigt översatt i full linje med kyrkans tradition och med den djupa tron och respekten på för Guds ord. Så det finns en mängd olika noter, och vi har haft de här fyra målen: modernare språk, bättre flyt, närmare grundtexten och fylligare noter. Vad finner man då i folkbibeln? Det kommer ni exempelvis en trappa ner, där nere i fikasalen. Men vi har det som bok, som en app. Man bara laddar ner till mobilen och läsa. Där kan man också lyssna på den i öronen i appen. Projektprogram, bibelstudieprogram, webbsida. Målet är att den ska finnas överallt elektroniskt. Och tipsa oss om det finns något ställe där ni saknar den. Kanske vi kan fixa det. Och slutligen, om du tror på Guds ord och har uppskattat folkbibeln och vill hjälpa spridningen av Guds ord i vårt land, så kan du gärna hjälpa oss. Be för oss som arbetar för bibelns spridning. Skaffa nya folkbibeln. Tipsa vännerna om du gillar den. Och om du har möjlighet, stöd oss ekonomiskt i vår kamp att Guds ord ska komma ut i Sverige. Det är en liten överblick över vad folkbibeln sökt uppdatera nu till 2015. Och jag tänker att vi skulle fortsätta med att tillsammans be för att Guds ord